Här är del två då av föreläsning 8. Jag vet inte, när ni gjorde era hemsidor så stoppade vi in några bilder och då upptäckte ni att det gick inte bra med alla format. Vi kan väl ta och titta lite grann att en anledning till att det finns många bildformat är att man använder olika format i olika sammanhang. Jag ska försöka knyta an till det jag hade före rasten här med att det finns olika sätt att bygga upp bilder. Det här är ju den punktuppbyggda, punktmappade bilden. Där man i stor fil samlar information om varenda punkt, varenda pixel i bilden. Och sen läser in den filen och visar den. Det blir naturligtvis stora filer när det är stora bilder. Ett annat sätt, det är vektorgrafik. Då är själva bildfilen mer på hög nivå. Så man har alltså former och koordinater. Så ska man rita den här gubben så kan man tänka att man har en angivelse här. Så drar man en streck till nästa punkt. Sen nästa. Sen finns det information att rita en cirkel här. Med mittpunkten här. Och huvudfotningar rita fyraåringar. Där tror jag det är ännu där. Så, sen har vi en punkt här. En punkt här. Så knyter man ihop dem, en punkt där. Sen de här punkterna. Så kan man knyta ihop dem, så. Sen en punkt där och dit. Så, ni fattar principen. Två ögon kanske, två punkter där. Men, man lagrar alltså ingen information om själva bilderna. Det där är ett helt annat sätt att bygga upp bilder på. Och samma uppdelning är även när det kommer till teckensnitt. Att man kan lagra sina teckensnitt som vektorbaserat eller som punkter. Och grafiken beskrivs med formler då och nåder. Nåderna ska man kanske istället kalla de här punkterna, var det knyts ihop. Och sen sådana här Bézier-kurvor som då kan leda att det behöver inte vara raka streck utan det kan vara böjda saker. Och det finns ett väl fungerande uträknat system för hur man kan. Det är alldeles utmärkt för många typer av illustrationer. Och det är väl inte för inte att det ligger just i Adobe Illustrator. När man vill göra sprängskisser, kartor, logos och pajdiagram, allt sånt, alldeles utmärkt. Och det är väldigt, väldigt små filer. Och med skalbart så menar jag så här att om vi skalar upp och gör det väldigt, väldigt stort eller väldigt, väldigt lite för den delen, så tar det inte stryk. En sån här ganska dåligt upplöst punktmappad bild, om jag förstorar den 10 gånger, då börjar ju pixlarna synas. Vektorgrafiken, är det lika bra eller dåligt? Oavsett hur mycket man drar upp det, då är det skalbart. Vilket ju är en poäng. Och för teckensnitt är det jättebra. Men, för bilder då. Det funkar inte för fotografier. Det hade varit för bra annars. Men självklart så kan man inte ta ett porträtt av dig där. Och sen så göra om det till bara vektorgrafik. Utan för fotorealistiska bilder, porträtt, då behöver vi ha våra bitmappade bilder. Men det här har blivit väldigt populärt de senaste åren. SVG, som bygger på XML om vi ska prata förkortningar. En V3C-standard. XML är också grunden för XHTML och väldigt mycket idag. Så är den här SVG, det är hur man med taggar, precis som ni skrev taggar för er hemsida, så kan man med olika taggar bygga vektorgrafik. Man kan göra det med väldigt, väldigt små filer. Man kan även göra animeringar, man kan bygga små spel. Man kan göra jättemycket saker. Men man kan inte konstruera fotografier. Där är vi inte idag än. Vi kanske kommer dit. Jag vet inte om ni läste om framtidens TV igår, som de har visat nu, att man kan få den inbyggd i vardagsrumsbordet. Och att vi ska få riktigt 3D i våra tv-apparater. Så man, alltså när det gäller grafik kommer det med stor sannolikhet hända väldigt mycket de närmsta 5 åren. De har ju provat också med riktigt 3D-tv, men folk blir lite sjösjuka av att titta på den. Så att ibland är det även att vi måste anpassa den så att den passar oss människor. Men punktgrafiken då, att bilderna är uppbyggda av pixlar. Och då får man ju såna här samband som att antalet pixlar gånger färgdjupet. Och det var ju hur många bitar man tar för varje pixel. Så har man då 32 bitars färgdjup och en stor bild, så blir filerna väldigt stora. Och att utskriftsstorleken, att när man skriver ut ännu mer på en offsetpress, så är det då att om man ska ha en upplösning som man mäter i dots per inch eller någonting sånt, så måste man ju ha riktigt stora bilder, eller ju högre upplösning man vill ha, desto större bilder måste man ha. Och ibland när man fuskar så interpolerar man. Man låter mjukvara gissa och lägga till pixlar där man inte har tillräckligt mycket information. Men naturligtvis så är det bättre att man ska ha ursprungsinformationen. Så att när man fotograferar till exempel, som de här nya senaste generationen kameror, att man kan få riktigt, riktigt stora bilder, är mycket bättre än när man fifflar på datorn. Men då kommer vi tillbaka till den här motsättningen som alltid finns. Att vi kan ju titta på något som finns först. Jag har sagt att det finns bildformat. Det här har ju hängt med jättelänge. Bildfil.bmp. Det är Windows bitmap. Inte speciellt bra format. Inte speciellt ekonomiskt. Börjar väl försvinna. Det här är bättre. TIFF. Då står T för Tagged Information File Format. Det här är ett stort bildformat där tagged står för att, precis som metadelen av en XHTML-fil, att vi har metainformation. Det kan vara såna här saker som att när man jobbar ett bildbehandlingsprogram, att vi jobbar med olika lager. Vi har en bild och en annan bild som vi ska kombinera. Och sen har vi 2 olika texter och en liten logotyp. Vi ska sätta ihop det till ett slutligt litet bildcollage. Då kan vi låta alla de här 4 delarna ligga som sina 4 olika lager. Naturligtvis måste man ha information någonstans om de lagren. PSD är väldigt vanligt, därför att det är Photoshops eget format. Men nu är det ju inte så som Photoshop själva sa, Adobe-människorna, när de var här och presenterade en av sina versioner på en stor biograf inne i Stockholm. Då gick de ut och så slog han så här, satt väl 1000 människor, och så sa han så här att vi är marknaden. Men det är inte riktigt så. Så därför är det här PSD, det formatet är knutet till Photoshop. Det här TIFF, det kan man växla mellan olika bildbehandlingsprogram. Gemensamt för alla de här 3, man kan diskutera kvaliteten i kvaliteten i första BNP, men att med metainformation och hög kvalitet så blir det jättestora filer, och det funkar inte att stoppa in sådana bilder i hemsidor. Webbläsarna storknar. Så att det som har varit mycket då, i och med att internet har varit så dominerande den senaste 10-årsperioden, internet har ju styrt jättemycket. Och även tidigare. Så att har man suttit och tittat på olika sätt att kunna göra de här bilderna mycket, mycket mindre, komprimera dem, men inte förstöra kvaliteten för mycket. Från början då, det här RLE, Run Length Encoding. Den är jättesimpel, den kan man förklara jättelätt. Att tillsammans med den här vackra människan jag har hittat här, så finns det ett grönt streck här. Det är en liten tavla här som är, ramen är helt grön. Den här första raden här, den består av 72 stycken pixlar av färgen grönt.
run length encoding, då skriver jag sådär då att färgangivelsen för grönt, den kan ha olika, men grönt gånger 72. Och istället för att alltså skriva färgangivelsen 72 gånger så skriver jag grönt gånger 72. Förstår ni att sparar ganska mycket tid. Och om sen hela himlen här är en enda blå färg som är runt omkring, ja, det kan gå ju jättebra att komprimera. Så här gjorde man i datorernas barndom. Då hade man 4-bitars färger, 16 färger bara. Och om allt är uppbyggt av 16 färger, det finns till exempel en väldigt stor gräsmatta här, och den är helgrön, som riktigt gamla datorspel. Det är bara 16 färger. Då funkar den här RLE, Run Length Encoding. Man kan bara titta på hur långt sträcker sig varje färg och skriver då hur många, så och så många pixlar. Så här, om det först kommer grönt hit och sen kommer det blåa, så fortsätter jag filen sen att blått gånger 112 och sen grönt igen, ni förstår. Man kan få filen jätteliten. Men när det blir bättre, fler färgnyanser, då är inte run length encoding så jättebra. Huffman-kodning brukar man använda och kombinera med. Det, Huffman-kodning är också grundmodellen för när man zippar och komprimerar. Och grundprincipen för Huffman-kodning, det tar lite lång tid att gå igenom det. Det finns andra kurser när man till och med får skriva kod för det. Men det är att om varje färg här har 8 bitar. Och vi säger att grön färg som har 10111101, det används jätteofta. Men den röda färgen som har 01101110, den används väldigt sällan. Och blått också används väldigt mycket. Den har 10. Färgerna som används väldigt ofta, de skriver man om så att den här får kanske sin nya kodning till 110, och den här blå den blir 101. Och har man många färger då, så blir det att de som används väldigt sällan, de kan tänka sig att bli lite längre bitmönster om man ska få med alla. Så att här kanske det är någonting som är 10 bitar eller något sånt. Men poängen är att om man frekvenssorterar de saker man använder, man kan göra samma sak på en text också. Läsa igenom någon spännande bok av Strindberg, och så tittar man, så blir det väldigt ofta i svenska språket att bokstäverna E och S och A är väldigt vanliga. Så sätter man väldigt korta bitmönster för de vanligaste, medan X, Z, W och Y sätter man lite längre. Och på det sättet så sparar man en massa bitar. Det är principen för Huffman-kodning. Lempel-Sieve-Welch är vidareutvecklingen på run length encoding. Och att om vi försöker komma bort från att vi har de här 16 färgbilderna, och går vidare, så var ju utvecklingen. På 80-talet, även jag gick på den gymnasiets fotoskola då, då hade vi bara 16 bitars grafikkort när vi skulle lära oss digital fotografi. det var inte så konstigt att vi som gick där inte var speciellt intresserade av att använda datorer överhuvudtaget, utan vi hade vanliga kameror. Men sen hände ju väldigt mycket. Om vi går vidare så att vi får 256 färger. Så att bilderna börjar bli mer blandade. Att det finns tonerna som smyger in i varandra. Vi får även nyanser i himlen. Himlen kan vara lite blåröd. Solnedgången. Ni förstår. Många färgnyanser. Så att det kan bli så här rött, grönt, ljusgrönt, grönt, blått och så i vitt mönster, kombinationer. Då är det så att i den här lempensin, då spar man så här återkommande mönster. Så att om man har 7 stycken på varann följande, så att det är grönt, grönt, ljusgrönt, blått, blått, mörkt, blått, rött, ljusgrönt, så kan man sätta ett 12-bitars bitmönster för just den kombinationen. Men man utgår i ett lexikon att de 256 första platserna är de 256 färger som man använder. Och då har de nummer från 0 till 256. Eller 255, förlåt. Det är 256 stycken, men det är 0. Sen kan alltså ingång 256 i det här lexikonet. Det kan vara färg nummer 17. 17 plus 41 plus 17. Det anger alltså 256. 257. Det kan vara 18 plus 17. Och sen att jag kan någonstans nere på 800 här även kombinera de här. Så att 800, det kan vara 256 plus 257. Poängen är då att vanligt förekommande bitmönster som är ganska långa färgkombinationer kan man skriva väldigt kort. Det där är jättesmart. Man skulle kanske behöva en timme eller 2 timmar att gå igenom den algoritmen noga. Men grejen är att det här fungerar jättebra för GIF-bilder. Så att Lempensee-Welch-algoritmen är för GIF-bilder. Varför har det tjafs om GIF-bilder och att man på vissa ställen bytt ut dem? Det är att, som det står felaktigt på en del ställen, att GIF-bilden är patenterad. Det stämmer inte. Det som är patenterat, det är den här Lempensee-Welch-algoritmen som är väldigt smart. Man har velat klämma ut pengar ur den. Vad säger du? Ja, det nyanserade svaret är att det beror på, ja, ännu mer beroende är Huffman-kodningen. Då är det att rena textfiler kan du alltså klämma ihop. Ni kan om du testar med sådana här PK-SIP, så är det en ren textfil. Det kan du få ner till att det blir 40% av ursprunget. Lite till under gynnsamma omständigheter. Men ju mer färgnyanser i bilderna, desto svårare. Det är svårt. Så att har du en svensk flagga som bara är blå och gul, det blir jättelitet. Men om du tar ett fotografi med väldigt mycket nyanser, så händer det inte alls lika mycket. Och grejen är därför att går man över på JPEG-bilder, för fotorealistiska bilder som ska vara bra, då funkar inte Lempensee. Utan då måste man komma till göra lite andra tricks. Men den stora skillnaden här, det står lossy, precis som i er bok. Det är väl kanske det vi skulle ta som den stora skillnaden. För det finns olika algoritmer här. Och de blir svårare och svårare. De första var jätteenkla, därför att man hade 2 färger. Och utvecklingen är att ju mer komplexa bilder och bättre bilder, desto svårare är det att skriva bra komprimering. Och framförallt att upprätthålla en sak som kommer alldeles strax. Jag har hört i datasalarna här, när jag går runt och handleder, att man säger det på svenska, framförallt studenterna säger så. Kan du ta dem?
Lossy.
Sen för andra, massa olika saker, men på engelska heter den då non-lossy. Men det är på svenska, det är alltså om det är förstörande komprimering eller icke-förstörande. Och då menar man att i en sån här GIF-bild, då kör man lämpelse i. Man bygger upp sitt lexikon. Man lägger in de 256 grundfärgerna och sen alla smarta kombinationer som kan komprimera filen i ett litet lexikon. Det lexikonet packar man ner i filen så att det finns där. Så att man läser en GIF-bild, då tittar man först i lexikonet och sen plockar man upp pixel för pixel och återställer enligt lexikonet. Så bilden ser precis likadan ut som förut. I en GIF-bild så försvinner ingenting. Och man får alltså en, om man svarar på din fråga, man får en komprimeringsgrad som beror på hur bilden är uppbyggd i sina färgkombinationer. När man kommer till JPEG, då är det så att det man slänger bort är borta för alltid. Det är som när man knäcker två ägg innan man gör omelett. Det är väldigt svårt att få in dem i skalet igen. Det är borta. Så därför får man tänka sig precis som innan man knäcker några ägg, ska jag verkligen göra det här? Och svaret är ju då att det man inte kan göra med äggen, men man kan göra med bilder, det är att om man har tagit en väldigt bra bild med sin digitalkamera, man känner sig jättenöjd, det här är det bästa jag tagit i hela mitt liv, så ska man naturligtvis spara ursprungsbilden som en TIFF eller någonting med full kvalitet. Och sen så gör man komprimeringen till en JPEG. Använder den, kanske lägger ut den på nätet. För att har man väl komprimerat den så är det borta. Jag ska återkomma till JPEG lite senare, för den algoritmen är lite krångligare. Men vi ska jämföra den, för att ska man försöka förklara det enkelt, så är det att JPEG-komprimeringen, det är att man lurar ögat på samma sätt som man lurar örat när man gör MP3-komprimering. Att man har tittat på vad är det som ögat är sämst på att uppfatta. Det är det vi plockar bort. Och det är förhållandevis ljusa toner. På samma sätt som att i MP3-filer så plockar vi bort de höga tonerna. Men den här är ju... Ja, jag berättade lite grann om den förut. Run length encoding. Det var så här i början en gång i tiden. Att i en bitmappad bild så har varje färg ett speciellt bitmönster. Och om det upprepar sig 224 gånger så skriver man bitmönstret gånger 224. Och det blir ju väldigt mycket kortare än att skriva samma bitmönster 224 gånger. Så för enkla bilder som kanske består av 8, 9, 10, 11, 12 upp till 16 färger. Otroligt effektiv. Därför att i det här fallet att minska från 224 bytes till 2 bytes. Kan man få den graden så är man ju alltid lycklig. Men då får man hålla sig till väldigt primitiva färger också. Nästa steg, det här med LZB-komprimeringen, det är då att man bygger sitt lexikon så att varje sån här kombination av bitmönster och färgmönster representeras som en adress i ett kodlexikon. Och att längre såna här kombinationer klämmer man ihop då till ett kortare mönster. Och om de här, naturligtvis att hur effektiv algoritmen blir beror ju på hur ofta man får träff på de här mönstren när man går igenom hela bilden. Nackdelar, om man ska säga det, att lexikonet måste skickas med. Så har man en riktigt, riktigt liten bild så kan filen till och med bli större efter komprimering. Men det är väldigt sällan det är intressant. Riktigt små bilder, de klarar sig ändå. Den andra grejen är att algoritmen är patenterad. Men det här håller på att gå ut nu. Så att snart är det fritt att använda den. Men GIF hänger ju med. Om ni tittar på GIF-bilder, eller
när du jobbar i ett bildbehandlingsprogram, så står det GIF 87 eller GIF 89A. Och det är alltså 1987 eller 1989. Men GIF har en del smarta saker som jag ska visa om en stund. Så att vi kommer, GIF är verkligen en gammal trotjänare. Och så är LZV-algoritmen också. Och många av de här komprimeringsvarianterna, det är kombinationer av olika komprimeringsmodeller. Så att Huffman-kodningen, det är då att de vanligast förekommande bitmönstren. Och då måste man göra så, ska man komprimera en fil enligt Huffman, då läser man in filen, pixel för pixel, eller om det är en textfil, bokstav för bokstav, och räknar och sorterar dem i frekvensordning. Så att vem är absolut vanligast, vem kommer sen, och i den ordningen så sätter man de kortaste bitmönstren först, sen lite längre och lite längre. Så att om det här bitmönstret då, 1100 1000 är jätteofta, så under lyckliga omständigheter så kan man sätta ner det till 10 bara. Ibland av praktiska skäl så måste man börja på 3 bitar för det kortaste mönstret. Men det är lite olika hur man gör. Och sen då i frekvensordning så får man att om de två vanligaste blir, eller de vanligaste blir 10 01 00 och 11. Och sen får det stiga lite där. Och om de sista då blir aningen längre än 8 bitar, så blir det ändå totalvinsten. Man kan säga att man får ner filerna till hälften. Men hälften är inte bra nog när vi kommer till nya moderna bilder. Man måste ha mycket mer. Förr i tiden blev man glad om man kunde minska filen med hälften. De som klagade, det var ju fotograferna. Programmerarna var nöjda med de här gamla modellerna, för att då var det lätt att skriva kod. De är lätta att göra algoritmer för. Men fotografer är ofta gnälliga. Och sen bildades den här, som vi har en hel del att tacka för, Joint Photographers Expert Group, som tyckte att det här är riktigt, riktigt bra bilder. Och det här är riktigt, riktigt bra komprimering. Och det här är en teknik som passar då för fotografiska bilder med kontinuerliga tonövergångar. Att många små nyanser, som i ansiktet när man tar ett porträtt, att det är många små nyanser. Sätter man bara en sorts gulbrun rosa ton i ansiktet, så ja, det blir inte speciellt snyggt. Man måste ha skuggor och man måste ha så att det verkligen ser bra ut. Och det här, det är ju bara fantastiskt. Bildstorleken kan då reduceras ner till 5% av ursprungsstorleken utan synliga kvalitetsförsämringar. Nu tycker jag, jag har jobbat i fotolab, att jag ser kvalitetsförsämringarna när man gör allt mer kraftiga. Men det här är bara början. Det har kommit en uppföljare på JPEG som jag ska presentera om en stund. Jag kan ta grunduppbyggnaden av den här JPEG-komprimeringen och försöka förklara den lite enkelt och överskådligt. Och då kan det vara så att i den här himlen så har vi jättemycket nyanser. Små, vita, ljusa, grå mål. Zonvis, allt möjligt. Lite zonnegångstoner och det är som en impressionistmålning av Claude Monet här. Kanske inte riktigt lika snyggt. Men hur ska vi då kunna komprimera det här? Jo, innan de här olika nyanserna så väljer vi ut delar av bilden. Den här tar vi. Det är 8x8 pixlar som ligger med lite nyanser, men väldigt nära varandra. Ja, då går vi tillbaka till HSD-modellen. Och kommer ihåg, vad var det ögat var känsligt för?
Jo, ögat är känsligt mest därför att jag stavar ögat för brightness. U är färgtonen och mättnaden saturation. Det slår vi ihop till ett gemensamt värde. Och det värdet låter vi för 8 gånger 8, 64 pixlar, blir detsamma för 64 pixlar. Men vi varierar brightnessvärdet inom de här så att vi får olika ljushet. För ögat är alltså mer känsligt för ljusskillnader än för färgnyansskillnader. Och så här går man igenom hela bilden och där det finns mycket ljusa toner med sådana här tonövergångar, där fuskar man och plockar bort färgnyanser. Och det är fantastiskt att det fungerar så bra. För att när jag läste om den här från början så tänkte jag att det här kan aldrig stämma. Det kan aldrig fungera. Men lite varning för att det kan man också göra bildbehandlingsprogram. Att man kan ju dra med en sån här progressbar eller scrollbar. Och bara sätta. Men jag tycker att beroende på motivet är det här. Vissa saker är väldigt tacksamma att komprimera. En del andra motiv tar ganska mycket stryk. Men det är förvånansvärt bra resultat. Och det har även kommit en uppföljare som är ännu bättre, som jag ska presentera några bilder senare här. Men männet är här att det som är borta. Och har man gjort en komprimering så att det funkar utmärkt på den här hemsidan som vi har. Hela världen kan titta på det, ser bra ut. Och då är det så många som tycker att det här var ju väldigt fint. Kan vi få trycka den här bilden i vår bok? Ja, den här komprimerade varianten funkar inte alls. Men det löser man genom att man spar en originalkopia. Men för internet, om vi ska försöka sammanfatta det här. För det här är inte en kurs i bildbehandling, utan det här är en orienteringskurs. Så är det så att GIF-bilder, jättevanliga, gamla trotjänare från 80-talet. De har även interlace, vilket var viktigare förr i tiden, att på en långsam uppkoppling så laddar vi bilderna linje för linje. Det är det man ser, om man surfar via modem så kan man få att en bild läggs upp lite blurrigt först och sen fylls den i. Man laddar inte hela bilden på en gång, men användaren har någonting att titta på medan bilden blir bättre och bättre. Mer att den hänger med, det är väl animering. De här små skuttande tomtarna som man ser på internet och andra roliga saker som rör på sig. Det är väldigt ofta GIF-bilder. Och man kan även ha transparens på en färg i GIF. Så man kan alltså, man behöver inte ha fyrkantiga bilder. Man kan ha runda och trekantiga, för att delar av bilden kan man göra. Bakgrunden gör man ofta transparent. Det företag som heter CompuServe har haft patent, eller har patent på komprimeringen. Det finns jättemycket åsikter om GIF-bilder. Jag tycker de är ganska bra. Men man ska veta när man använder dem. Pi-diagram, logotypes, mindre skisser och så. JPEG då för, med sin förstörande komprimering för fotografier, när det ska vara riktigt, när det är fotorealistiska bilder på internet. Och så att det här gäller då internet. Sen har det kommit en annan då. PNG ska man säga, om man ska hänga med. Men PNG säger väl många ändå. Och det är Portable Network Graphics. Ska funka bra plattformsoberoende. Och att man försöker ta de bästa sakerna från GIF och JPEG. Så man har till exempel den transparens som JPEG saknar. Den har man i PNG. Det är väl den mest fascinerande saken. Att man har transparens för samtliga färger. Och man har ett högre färgdjup än i GIF. Man har 24 bitar i PNG också. Framtidens bildformat har man sagt i jättemånga år. Det är väl på väg att slå igenom. Det har tidigare varit lite problem att webbläsarna inte har stött PNG. Men det är samma här. Det är utveckling på gång. Det har gått lite trögt för PNG. Och det här är fortsättningen på JPEG. JPEG 2000. Med förfinade algoritmer. Och jag tror personligen så här att PNG kommer väl säkert, har redan gjort i många fall, ersätta GIF-bilderna och med marginal.
Men JPEG kanske ersätter sig själv med JPEG 2000. Som då är en vidareutveckling och högre packratio. Man kan klämma ihop filerna ännu mer. Och nu tycker jag, när man tittar på JPEG 2000, att där syns inte distorsionen på samma sätt som i de gamla. De där kommer ni alla stöta på i framtiden om ni fortsätter jobba med hemsidutveckling och så. Och då är frågan, vad ska man fiffla med sina bilder? I vilken mjukvara ska man hålla till i då? Och då är det väl lite grann att branschen styr väl ibland. Så att Adobe Photoshop och systerprogrammet Image Ready, där tanken är att Adobe Photoshop är för tryck. Saker ska till tryckeri ut på en offsetpress. Image Ready är för webben. I Image Ready kan man göra animeringar och dela upp bilderna så att man kan länka delar av bilder och ja, internetfiffel. Jag tillhör väl de som tycker att man lika gärna kunde slå ihop Photoshop och Image Ready till ett enda program, för att det mesta är ändå gemensamt. Det här var ju shareware och lite under många år. Nu är det väl ett köpprogram, men man kan testa det 30 dagar om man vill komma billigare undan. Det enda man kan väl riktigt reta upp sig på när det gäller Adobe överhuvudtaget, det är priset. Det är fruktansvärt dyrt. För något år sedan kostade Photoshop 8000. Det är möjligt att det har gått ner lite. Naturligtvis är det att om man jobbar åt ett företag så är inga pengar. Firman köper programmet. Men det blir man inte gladare att höra när man pluggar. För då är 8000 mycket pengar. PaintShop Pro använder väldigt många. Det brukar finnas lite gratisversioner i olika fototidningar som följer med. GIMP är Unix-världens svar. Open source. Helt fritt att använda. Lite krånglig installation i vissa versioner. Men har blivit bättre och bättre. Första versionen tyckte jag var rent dålig. Version 2 är mycket bättre. CorelDRAW har väl varit hemmafixarnas lite billigaste program. Men jag är inte så förtjust i det. Och där har man det här problemet att om man gör någonting som är snyggt på datorn och man vill trycka en broschyr sen, så ser det inte alltid så bra ut. Förlåt Corel. Men för er är det väl inga problem, för att när ni pluggar här på DSV så finns det ju i datasalarna. De tre första tror jag finns installerat i alla fall. GIMP och Photoshop, definitivt. Ja hörni, det står 15 minuter här. Men klockan är snart 12.